Då är ni fram till 15 i 8:e 85 med vår själavårdskurs och vi börjar med lektion nummer 10. Och nu ska vi börja och se på syndafallet idag. För att nu har vi sysslat rätt så länge med det som så att säga ska vara det normala. Nämligen livet i tro, vandringen i anden, trofastheten i förbundet och så vidare. Men att vi behöver undervisa om det här, det beror ju på att det har en gång skett ett uppror. Den här livsstilen har en gång förstörts och måste återerövras i våra liv. Och som jag sa när vi började den här kursen, att syndafallsberättelsen är i sig själv en hel lärobok i psykiatri. Som jag hoppas att vi ska kunna få se när vi nu går igång med det här. För att alla de problem, alla de lidanden, alla de svårigheter som vi kämpar emot när vi ska föra människor från mörker till ljus har naturligtvis att göra med det mörker som kom in i människans liv i syndafallet. Det är syndafallets skada som vi alltid satt att reparera. Och därför är det väldigt viktigt att vi känner till vad den skadan består i. Jag menar, tänk dig själv att du får ont i magen. Och så åker du in i ambulans med tjutande sirener in på lasarettet. Och så kommer en doktor och bara tittar på den. Känner inte hans magen så här, vi opererar. Då blir ju du alldeles från vettet. Du kan väl åtminstone ta några prover, säger du. Ska vi inte röntga något först innan vi sätter igång? Nej, det är ingen idé. Vi sprättar upp, säger doktorn. Och så söver hon ner och sprättar upp och tittar. Jag menar, det inger inget förtroende. Därför att du hade en känsla av att den här doktorn visste inte riktigt vad han sysslade med. Och så får du inte heller vara med oss. Det ska inte vara så att världens barn skickar sig visligare än ljusets barn. Utan vi ska veta vilka diagnoser det är vi håller på att pilla med. Vad skadan består i måste vara A och O för oss. För att vi också ska kunna förstå vad det är för terapi eller hjälp vi ska ge. Så nu så slår vi upp första Moseboks andra kapitel. Och så ska vi läsa verserna 16 och 17. Och Herren Gud bjöd mannen och sade, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, ty när du äter därav skall du döden dö. Mitt i lustgården stod det två träd. Det ena var livets träd och det andra var kunskapens träd. Och det var Gud som hade ställt dit bägge två. Det var inte ormen som ställde dit det ena och Gud ställde dit det andra, utan Gud ställde dit bägge två. Det där glömmer vi av ibland. Och varför ställde Gud dit kunskapens träd? Vad dumt, säger vi. Det hade ju blivit allt sammans, hade ju aldrig behövt inträffa om inte Gud hade ställt dit det där trädet. Underförstått, det är naturligtvis Guds fel. Nej, Gud måste ställa dit det där trädet. För det är så här att om Gud skulle skapa människor som av fri vilja skulle älska honom och underordna sig honom, så måste det finnas en valmöjlighet. Om människan frivilligt skulle lyda Gud, så måste det finnas en möjlighet att inte lyda Gud. Det måste finnas något i lustgården som var förbjudet helt enkelt. Annars så skulle inte människan frivilligt lyda Gud. Ni vet att när vi möter samma träd, för att i uppenbarelseboken möter vi bara livets träd. Det är kunskapens träd borta. Men då har människan en gång varit i den situationen att hon har valt Gud och behöver därför inte längre någon valmöjlighet. Men när Gud skapar människan och ställer honom i lustgården, så måste det finnas en valmöjlighet. Människan måste en gång ha kunnat välja bort det onda. Annars är hon inte god. Så där står nu kunskapens träd på gott och ont. Hoho, ja, säger vi. Kunskap, det är på gott och ont. Kärnkraft kan man göra atombomber av, men man kan värma hus med det också. Bilar kan man åka omkring i, men skogen vissnar och dör. Kunskap är på gott och ont. Men det är egentligen inte det det står. Utan vad det egentligen står, det är att det handlar om kunskapen om gott och ont. För att om all kunskap var synd, då skulle vårt liv se ganska annorlunda ut. Då skulle vi kanske bo i någon liten jordhåla eller någon liten grotta eller något och gå med djurhudar än idag. Äta ätliga rötter, bär och sådär. För hela vårt liv bygger ju idag på kunskap. Det skulle vara synd att flyga, det skulle vara synd att åka bil, det skulle vara synd att gå till doktorn. Det finns ju de som säger, men det är det ju alltså inte. För kunskap är inte synd. Utan vi kommer under resten av kursen mycket att tränga in i vad det handlar om för kunskap. Det här, för det är så intressant med kunskap. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger, sig Paulus. Och det där, det måste vi ha klart för oss vad det handlar om. Men när vi nu tar tag i själva det här kunskapsproblemet, så låt oss börja i den ändan. Det är egentligen lite taffligt översatt. Det skulle heta kunskapens träd om gott och ont. För det handlar inte om all sorts kunskap, utan det handlar om moralisk kunskap. Kunskap om vad som är rätt och kunskap om vad som är fel. Du hade kunnat kalla det här trädet för lagens träd om du hade velat. Att i lustgården, i mitten av lustgården, stod två träd. Det ena hette lagens träd och det andra hette andens träd. Ja, så då känner vi igen oss kanske lite bättre. För människor blir så svåra att ha att göra med när de blir lagiska, det vet vi. Bokstaven dödar, men anden gör leva. Här står alltså ett träd som är bokstav och ett som är ande. Och människan äter av bokstavens träd, så att säga, och dör. Och Gud säger, om du äter av detta träd så ska du döden dö. Och det här uttrycket är en lite, vad ska vi säga, oöversättlig hebreisk ordlek, det här döden dö. Och det betyder att det faller en oryglig dom över människan. Det är någonting som det inte finns några undantag till. Någonting som Gud inte kan ta tillbaka. Någonting som är en absolut nödvändighet. Låt oss lyssna till vad Gud säger när det hela är ett avklarat faktum. 3:22. Och Herren Gud sade: se, mannen har blivit så som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och äta och så leva i evinnerligen. Nu förstår mannen Adam vad gott och ont är, säger Gud. Adam har fått en ny form av kunskap. Och så säger Gud, därigenom har Adam blivit som en av oss. Vem är oss? Jo, det är den treenige Guden. Därför att det är en gudomlig egenskap att veta vad gott och ont är. Och det var alltså inte meningen från början att människan skulle ha den kunskapen i sig själv. Varför skulle människan inte ha det? Och vad var det människan önskade sig? Vad var det Adam önskade genom att äta av kunskapens träd? Ja, vi kan ju lyssna till vad ormen lovar. Inte för att man ska höra allt för mycket på ormens löften. Men det säger ju någonting om vad människan önskade sig. Vare sig ormen nu talar sant eller inte. Vilket naturligtvis inte ormen gör mer än nödvändigt. Jag brukar säga att djävulen talar bara sanning när han kan sprida mer förvirring med sanningen än med lögn. Och då tittar vi i 4:e. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda skall ni dö, men Gud vet att när ni äter därav skall era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd. Och hon tog av dess frukt och åt, och hon gav jämväl åt sin man som var med henne, och han åt. Människan skulle få förstånd. Det finns de som tror att förståndet tillkom i syndafallet. Och det är sant på ett sätt, och det är fel på ett annat. Vi ska älska Gud av allt vårt förstånd. Tack och lov för det. Vi ska inte älska mot bättre vetande, utan vi ska älska av allt vårt förstånd. Men det mänskliga förståndet fick sig en knäck i syndafallet. Människan fick ett nytt förstånd. Ett annat förstånd än det Gud hade gett honom. Människan ville bli så som Gud. Det var det som skilde Gud och människa i det här sammanhanget. Jo, det var handlingsfrihet. Herren kan göra allt vad han vill i himlen och på jorden, står det i Psaltaren 135. Men Adam var skapad till att leva i tro. Adam var skapad till att leva i tro. Och detta att leva i tro, eller om du vill använda det uttrycket att vandra i anden, det är ju att egentligen avsäga sig all handlingsfrihet. Vi påminner oss vad Jesaja säger, kapitel 53, vers 6. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Det var vad människan önskar. Om vi ska kunna vandra var och en sin egen väg. Om vi alltså ska sätta oss ner och tänka efter, vad vill jag göra med mitt liv? Då får jag antingen fråga Gud, herre, vad är rätt eller fel? Eller också för att tänka över själv. Vad är bra? Vad är riktigt? Vad är inte riktigt? Ska jag göra det? Ska jag göra detta? Ska jag gifta mig med honom? Ska jag gifta mig med henne? Ska jag bli det? Ska jag bli detta? Ska jag bo här? Ska jag bo där? Ska jag ägna mitt liv åt att samla antikviteter, eller ska jag samla frimärken, eller ska jag sätta sprätt på pengarna på befältet, eller vad ska jag göra? Det är jag som beslutar. Jag har massor med vägar att välja. Men för att kunna välja så måste jag ju göra en bedömning av vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är gott och vad som är ont. Vad som gagnar mig eller inte gagnar mig, eller vad jag nu har för värdering. Men någon värdering måste jag ha. Det hade alltså inte Adam före syndafallet, men han fick det i och med syndafallet. En förmåga att själv tänka efter vad som kunde vara bra eller inte vara bra. Kunskapen om gott och ont. Och därigenom menade sig Adam kunna bli så som Gud. Det här är ju en lite lustig ordlek egentligen, därför att människan var skapad till Guds avbild. Människan var ju så som Gud. På ett sätt. I allt utom i detta att människan inte hade den egna handlingsfriheten. Avbilden ville bli ett nytt original. Avbilden ville inte vara avbild längre, utan ville vara en likadan. Månen ville inte vara måne längre, utan ville vara sol. Jag vill lysa med eget ljus. Jag vill inte lysa med lånat ljus. Vi kan uttrycka detta på många olika sätt. Men för att allt detta skulle bli möjligt krävs kunskap om vad som är gott och vad som är ont. En människa som har kommit till den punkt i livet där hon inte längre känner sig kunna bedöma vad som är gott och ont. Sådana människor träffar vi ibland i själavård. Ibland kallar vi dem deprimerade. Ibland så säger vi att de är förvirrade. Ibland säger vi att de är splittrade. Och det kan bero lite grann olika på hur det så att säga ter sig för våra mänskliga ögon. Och vad som ligger bakom att personen inte längre menar sig kunna välja i livet. Och vi vet att det leder till extrem handlingsförlamning. För den deprimerade människan är det till ett företag att lyfta en tändsticka. Och det beror alltså på att man är berövad vissheten, förvissningen om att man överhuvudtaget kan bedöma vad som är gott och vad som är ont. Och att man därför inte har någon framtid att se fram emot. Den deprimerade människans framtid är ju stängd. Mycket därför att han upplever att han inte längre kan välja mellan gott och ont. Mellan det som kan skapa glädje och det som inte skapar glädje. Så det ligger mycket i vad Gud säger efteråt, att mannen har nu blivit så som en av oss. Och när vi nu läser i tredje kapitlet här, vi kan fortsätta att läsa lite grann. Vi läste just sjätte versen, låt oss läsa sjunde versen också. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Syndafallsberättelsen talar alltså om att människans ögon öppnades. Människan blev seende, började se någonting i tillvaron som hon inte hade sett förut. Och därför blir man först lite förundrad över att när man går till Nya testamentet så beskrivs inte människan som seende utan som blind. Andra Korinthierbrevet 4. Tredje och fjärde verserna. Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finns det täckelset hos dem som går förlorade. Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi Guds egen avbilds härlighet. De otrogna är förblindade, säger nu plötsligt Paulus. Och så står Mose här och säger att deras ögon öppnades. Och det tycker jag länge var väldigt konstigt. De fick öppnade ögon och blev blinda. Men det här är inte så märkligt som det låter, utan vi kan göra en syntes av de båda påståendena och säga att människan miste en synförmåga och fick en annan. Människan miste en synförmåga och fick en annan. Och låt oss på nytt titta på den texten vi hade framme häromdagen i Efesierbrevet 4:17. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att icke mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet, tomhet, meningslöshet vandrar. Hedningarna, vilka i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. De är förmörkade till förståndet. Deras tankar är förfänglighet och tomhet. De jagar efter någonting som inte finns. Och vi möter alltså här på nytt det här motsatsparet tomhet eller meningslöshet och fullhet. Människan fick upp ögonen för tomheten. Människan började se saker som egentligen inte finns. Och människan upphörde, förlorade förmågan att se den härlighet, utstrålning som kommer till exempel ur evangeliet. Guds egen härlighet förlorade människan förmågan att se. Men istället så blev hon specialist på att se saker som inte finns. Förut hade hon sett sådant som fanns, nämligen fullheten, verkligheten själv, som det heter om Kristus i Kolosserbrevet 2. Men nu öppnades människans ögon och hon började se saker som inte finns. Hon började se fåfängligheten och tomheten och började att försöka jaga den för att få den fatt. Och människans liv präglas av fåfänglighetsjakt. Därför att det är det hon ser. Det är det hon tycker är riktigt. Hennes förstånd är förmörkat. Och dock fick hon ett förstånd genom att äta av kunskapens träd. Det gamla förståndet försvann och ett nytt kom istället. Den gamla synförmågan försvann och en ny kom istället. Människan började se det onormala, det intiga, det tomma och fåfängliga. Men förlorade synförmågan och värderingen för det som verkligen är någonting. Det som existerar, det som är till, det som är fullhet och verklighet. Vi går till Lukas 6 kapitel och 37 vers. Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda. Fördömen icke, så skall inte ni bli fördömda. Förlåt och er ska bli förlåtet. Ge och er ska bli giv. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet. Ty med det mått som ni mäter med ska också mätas åt er igen. Han framställde också för dem denna liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Faller de icke då båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin mästare. När någon blir fullärd så blir han alenas sin mästare lik. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga men inte blir varse bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, broder låt mig ta ut grandet i ditt öga, du som inte ser bjälken i ditt eget öga? Du skrymtare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Därefter må du se till att du kan ta ut grandet i din broders öga. Kan väl en blind leda en blind? Frågar Jesus. Och så ger han en liten underfundig liknelse om vad den blindheten består i. Grandet och bjälken. Tänk en så fantastisk synförmåga vi har för allt som är tomhet och förfänglighet i andras liv. Och tänk vad lite vi ser av det här i våra egna liv. Våra ambitioner, våra strävanden, vårt jagande efter vind. På något sätt verkar det nästan som att ju mer bråte vi har i våra egna ögon, desto mikroskopiskare flisor ser vi i andras ögon. Men om du ska sätta in en rejäl planka någonstans i kroppen på en person där den ska ställa till maximalt med trassel och ändå inte synas, så sätter den i ögat. Där skymmer den sikten och syns ändå inte. Vad intressant. Det är en bra liknelse det här. Jesus säger att han önskar att vi ska bli skickliggjorda till att plocka ut hela brädgårdar, om så ska vara, ur ögonen på andra. Men först måste vi ha blivit rengjorda själva. Ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Därefter må du se till att du kan ta ut grandet ur din broders öga. Det här är ju en liten instruktion för själavårdare. Oj, 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 så viktigt att det är rent i våra ögon. För är det inte det så kommer vi ständigt att misslyckas. Det är ju alltså en av anledningarna till att vi ibland får gå till Herren och fråga: Herre, varför kunde inte vi? Så kanske Herren kommer och säger: det är inte så rent i dina ögon som du tror. Du kanske behöver lite ögonkirurgi för att kunna komma längre i din verksamhet som ögonkirurg. Och blindheten är väl just förmågan att döma. Det här är en domens blindhet på något lustigt sätt. Det hänger ihop med vartannat. Och vi kan känna i våra egna liv som själavårdare att om det finns områden, om det finns problemsituationer i andra människors liv som vi har svårt att lyssna till utan att uppleva känslor av dom eller fördömelse inom oss. Känslor av ringaktning eller förakt eller någonting sånt. Då kan vi också säga: här måste det finnas en sektor av blindhet i mitt liv. För här opererar ännu blindhetens mekanismer i mitt innersta. Och på det sättet kan du alltså själv kolla ständigt i ditt arbete som själavårdare att det är rent i dina ögon. För det gäller inte att känna någonting av ringaktning eller fördömelse eller fördömande inom dig och hålla masken. Utan det gäller att inte känna något. Det gäller att vara så fri att man kan förhålla sig neutral till allt man hör. Vi går så till Johannes 9 kapitel, som ju är en intressant berättelse. De tre synoptiska evangelisterna, de har ju satsat på att kort och koncist berätta många händelser i Jesu liv. Och det är egentligen bara de sista dagarnas händelser som står utförligt skildrade. Men Johannes, han har en helt annan väg att gå. Han beskriver ett fåtal situationer, men i detalj. Och han säger i slutet av sitt evangelium att hans enda ärende med det här evangeliet och hans ledstjärna till att välja de saker han har valt har varit detta: att vi ska kunna förstå att Jesus är Messias. Och därför så står det inte sida upp och sida ner om helbrägdagörelse i Johannes evangeliet, utan det är bara några få berättelser. Men hela 9 kapitlet ägnas åt hur Jesus botar en blindfödd man. Och vi vet hur det där går till, allt det här med dammen Siloam och detta, och hur den här mannen sedan får vittna inför judarna, som Johannes kallar dem, fariseer och präster och så vidare, om hur det gick till. Och som vanligt så botade Jesus på sabbaten, höll jag på att säga, det vill säga han missade ingen möjlighet att irritera de sabbatsvansinniga judarna med sitt helande. Och när nu i alla fall denne blindfödde man bekänner sig till Jesus utan att ännu ha sett honom än, så blir han utstött ur synagogan. Vi ska se hur det står. När han säger då i 33 versen: vore denne icke från Gud så kunde han intet göra. De svarade och sa till honom: du är hel och hållen född i synd och du vill undervisa oss. Och så drev de ut honom. Det var nog inte bara att de fasade ut honom och stängde dörren, utan det var säkert att han fick inte vara med längre. Att bli utstött i synagogan var ju ett väldigt socialt handikapp. Så att han hamnade ju i martyriet praktiskt taget på nolltid med sitt vittnesbörd. Jesus fick sedan höra att de hade drivit ut honom, och när han så träffade honom sa han: tror du på människosonen? Han svarade och sa: herre, vem är han då? Säg mig det så att jag kan tro på honom. Jesus sa till honom: du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sa han: herre, jag tror. Och han föll ner för honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit i världen, för att det som inte ser skall bli seende, och för att det som ser skall bli blinda. När några fariser som var i hans närhet hörde detta, sa de till honom, är då kanske också vi blinda? Jesus svarade dem, vore ni blinda hade ni icke synd, men nu säger ni, vi ser, därför står er synd kvar. Här handlar det om synförmåga. Låt oss först säga att när Jesus frågar, tror du på människosonen? Låt oss nu knyta tillbaka till lite grann till detta vi har sagt om tro förut. Därför att här blir det så lustigt, vi skjuter in ett litet på. Och det gör vi därför att tron har för oss blivit en så otroligt teoretisk grej. Tror du på människosonen? Men vi ser att den här blindfödde mannen, han har rätt känsla för vad tro är. Det vill säga, tro är underkastelse, underordning. Jag tror, säger han, och faller ner på marken. Inför honom. Han står inte där och säger, ja, jag har nog vissa åsikter om det här, Jesus. Jag skulle kunna tänka mig det, jag skulle kunna tänka mig detta. Jag håller för sannolikt i och jag har nog den uppfattningen så. Utan han säger, jag tror, och så faller han ner. Men vi använder uttrycket tro på. Och då förvandlar vi det hela alltid till en teoretisk grej. Det är väldigt svårt att översätta det här så att vi får det rätta perspektivet. Vill du vara trofast mot människosonen? Ja, jag vill vara trofast mot människosonen. Varpå han faller ner inför. Ja, det var en parentes. Men så ser vi nu att Jesus, han har kommit inte minst för synförmågans skull. Det som inte ser skall bli seende och det som ser skall bli blinda. Vad handlar det om? Jo, det handlar om detta att någon gång i livet infinner sig möjligheten för oss att komma till en klarhet om att syndafallets synförmåga är en illusion. Annorlunda uttryck. I många kriser som människor hamnar i infinner sig desperationen att jag kan faktiskt inte bedöma vad som är rätt och fel i mitt liv. Det kan hända, det dröjer. Som i predikarens liv, när jag vände mig om till att betrakta alla dessa verk som var så jätteroliga medan de pågick. Men nu skulle jag göra ett bokslut ur mitt liv. Se, då var allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ett jagande efter ande egentligen. Men det är ingen idé att försöka jaga efter anden. Utan det är mycket bättre att låta sig drivas av anden. Vilket är något annat. För du kan aldrig jaga fatt anden och stoppa in honom i din bakficka och sen gå omkring med anden som någon sorts egendom. Utan antingen är det anden som äger dig eller också blir det aldrig av. Och när man kommer till den insikten i sitt liv, kanske i en kris, jag kunde inte bedöma vad som var rätt och fel i mitt liv. Då öppnar sig en unik möjlighet i människans situation. Nämligen den att Jesus står där och säger, följ mig. Du behöver inte ha någon kunskap om vad som är gott och ont. Du kan istället följa mig. Och det är den här upptäckten som den förlorade sonen gör. Då kom han till besinning, som det står i gamla översättningen. Han kom till sig själv. Plötsligt var det någonting som klarade. Och när man läser liknelsen, lika väl som när man sitter i själavård, så kan man tycka, varför har inte människan upptäckt det här för länge sedan? Jag menar, när han började skrapa mot botten i portmonnén så borde han ju begripa hur det skulle sluta. Eller hur? Ja. Nej då. Det ville till mycket. Svinvaktande och hunger och svält och alltihopa. Innan det till sist landade en tanke. Att också slavarna hemma hos min far har det bättre Jag vill stå upp och vända tillbaka hem. Jag trodde att jag visste vad som var gott för mitt liv. Men det här är slutresultatet. Här står jag och vaktar svin. Alltså visste jag inte vad som var bra. Det hade varit bättre att jag hade stannat hemma. Men det begrep jag inte då. Nu går jag tillbaka. Och ur detta förstår vi att kriserna i våra liv har en väldigt betydelsefull plats. För utan kris blir det sällan eller aldrig någon omvändelse. För det är i krisens ögonblick man upptäcker att ens synförmåga och att det bara finns en synförmåga som kan hjälpa mig att leva ett fungerande liv. Och det är efterföljelse. Att Herren får bedöma vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt för mitt liv. Inte att jag gör det. Jesus säger att han har kommit till en dom för att de som ser ska bli blinda och de som är blinda ska se. Men det är väl inte snällt att göra folk blinda? Jo, det är det. Och det här, det måste vi också förstå, att detta är en viktig del i Guds handlande med oss. Han vill nämligen att om vi går in i halvskugga så vill han hellre att vi går in i mörkret. Därför att det påskyndar krisen. Och det här, det har vi svårt att förstå. Men vi måste ägna oss lite grann åt detta, Guds hand. För när syndafallet var ett faktum, så skulle vi tycka att Gud skulle löst problemet genom att ta ormen i stjärten och kasta ut honom i paradiset. Och sen klappa om människan och säga, du kan väl stanna kvar här så ska vi ha det gott i alla fall. För att jag är ju en kärleksfull Gud och nu har vi kastat ut ormen så nu blir allt bra. Och det finns många människor som också lever i den föreställningen när de ser en person som på olika sätt har problem. Ha! Nu är det djävulen som är framme. Den tar vi auktoritet över och kastar ut och så kastar man ut djävulen. Men Gud kastade inte ut ormen. Utan han kastar ut människan. Faktiskt. Vi ska gå till Romarbrevets första kapitel. Och där börjar vi läsa i 18 versen. Till Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända från världens skapelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke så som Gud utan förföljt till fåfängliga tankar och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja också av fåglar, fyrfota djur och krälande djur. Här talar nu Paulus om att ingen människa är utan kunskap om Gud. Om inte annat så predikar Gud för varje levande människa utifrån sin skapelse. Gud vill alltid ge till människan ett mått av uppenbarelse om sig själv utifrån skapelsen. Och det handlar inte bara om att man går ut och tittar på vitsippen en vacker majdag och säger att det är så vackert det var. Utan när man gör det så är den heliga ande också verksam. Och säger, du glömmer väl inte av att det här inte kan komma till av en slump. Utan Gud predikar över sin skapelse med sin ande. På samma sätt som han för oss predikar om sig själv genom sin ande när vi läser hans ord. Så får vi andlig inspiration. Nå, vem som helst kan se på Guds skapelse och få en andens inspiration över skapelsen. Alla har kunskap om Gud. Men fastän de hade lärt känna Gud så sökte de inte honom. Och det här det är vi ju välbekanta med. Det gjordes ju en enkät helt nyligen och det var det ungefär 50% av de som svarade som sa det att de nog trodde att det fanns en Gud. Men alla de springer ju inte ner i kyrkdörrarna hos oss. De flesta är ju inte alls intresserade av att få tag på vem denne Gud är. Vilket ju egentligen är väldigt konstigt. Jag måste säga själv på den tiden som jag var ateist i min ungdom. Så jag fick det inte att stämma. Jag fick det inte att gå ihop. Okej, då var jag ateist. Men sen träffade jag en människa som liksom kunde reda ut begreppen för mig. Och då insåg jag, men då måste Gud finnas. Och då började jag söka efter Gud. Därför att så fort jag insåg att Gud finns. Så måste jag ju ha tag i honom. Ingenting kan ju vara viktigare i denna världen och i detta liv. Allt annat måste ju vara andrahandsfenomen, vad det än kan vara. Men så är det ju inte för de flesta människor. Utan de kan gå omkring med tanken att Gud finns, men det är bäst att inte få tag på honom. Vilket är ett väldigt konstigt bokslut. Och då säger nu Paulus, förmörkas deras oförståndiga hjärta. När de berömde sig av att vara visa blev det dåra. Vad gör då Gud? Kommer han och säger det att, jo men lille vän, nu så ska jag förklara allting för dig och kom och sitta i mitt knä här och nu ska vi verkligen ha det mysigt här och det gör ingenting om du inte tror på det här och det gör ingenting om du inte tar emot detta och så vidare. Vi kan väl ha det bra ändå. Nej, det gör han inte. Utan Paulus kommer här med ett väldigt kärvt evangelium. Och vi tycker att nej, käre Gud. Nu har väl ändå Paulus tagit miste. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet. Han utlämnade dem, står det. I nya översättning. Och det här är en bit av syndafallets dramatik. Både på den första syndafallsdagen så att säga. Och i var och en människas liv. När människan väljer att följa de onda andemakterna. När människan väljer att lyssna till ormen. Trots att människan hade kunnat välja Gud. Då kommer Gud att utlämna människan till den andemakt han söker. Gud utlämnar till den andemakt. Alltså, om du leker med synden i ditt liv. Därför att den ger vissa behagliga vinster. All synd ger ju någon sorts vinst. Även om den vinsten är bedräglig, fåfänglig och tom. Så är det dock på kort sikt en vinst. All synd har en njutning. Och om du leker med den njutningen. Så kan du komma till en gräns där Gud en dag säger. Vill du ha den synden på halvtid, så ska jag, Gud, se till att du får den på heltid. Nu utlämnar jag dig åt den andemakt som du flörtar med. Inte för evigt, inte för alltid, utan för att provocera fram en omvändelse. Och vi kan bara tänka på Saul, kung Saul. Som fick en ond ande från Herren. Vad var det för en ande? Jo, Gud hade sagt till honom genom Samuel att han skulle inte längre vara kung. Och han satt kvar. Vad var det för en ande som kom över honom? Jo, det var en ande av maktlystnad och misstänksamhet. Sen gick han ju omkring och försökte spetsa David på spjutet. Därför att han insåg att David var utvald av Gud att efterträda honom. Så han fick inte vilken sorts andemakt som helst. Han fick inte någon otuktsande eller någon haschrökarande eller något annat. Utan han fick en ande av just precis det han hade sökt. Gud utlämnade honom precis till den begärelse som han hade lekt med i sitt liv. Den fick han nu på helt.